Vi har alltså mot en palme här. Vilket år är du född?
60.
Ja, du vet att det har påkallats vittnesförhör med dig av åklagaren. Försvararna sitter på den sidan här och den åtalade. Och de båda åklagarna sitter i mitten här. Det kommer att ställas frågor till dig från båda sidor.
Herr ordförande, jag har uppfattat det som att Mårten Palme skulle höra som målsägande. I den tidigare planen här så har jag uppfattat på det sättet. Och med hänsyn till hans närstående ställning här till i familjen och med hänsyn till att han har lidit skada och blivit förnärmad, så vill jag förmena att han bör höra som målsägande.
Det är, reglerna är så att när inte talan förs av part, det vill säga det här i fallet hans mor, så ska han höras som vittne. Det förs alltså inte talan, åtalet utreds inte.
Det är rättens ståndpunkt.
Ja, rättens och litteraturens ståndpunkt. Jag är medveten om att ditt förberedande sammanträde i ursprungligen innan stämningsansökan hade getts in, så var den här saken på tal mellan parterna. Och då utgick det från att han möjligen skulle vara målsägande, men i stämningsansökan så är han åberopad som vittne. Det är åklagarens uppfattning också att han ska höras som vittne.
Ja, det är ju avhängigt av om det först talar eller inte.
Jag har pratat med Mårten Palme om detta, så han är orienterad om problemställningen. Då ska jag först säga att du är medveten om att vittnesförhör innebär att du talar, ska hålla dig till sanningen och att du talar under straffansvar.
Ja.
Vill du då säga efter mig och avlägga eden? Jag, Mårten Palme.
Jag, Mårten Palme.
Lovar och försäkrar.
Lovar och försäkrar.
På heder och samvete.
På heder och samvete.
Att jag ska säga hela sanningen.
Att jag ska säga hela sanningen.
Och intet förtiga.
Och intet förtiga.
Tillägga eller förändra.
Tillägga eller förändra.
Då har du avlagt vittneseden och det är en skyldighet att påminna dig om vikten av den. Det är åklagarna som har åberopat förhöret. Vem av åklagarna vill inleda? Anders Helin.
Jag ska bli inleda med att säga att vittnet har före förhöret här sagt att han motsätter sig direkt utsändning i radio.
Det är riktigt så.
Ja.
Då förbjuder tingsrätten att en upptagning som Sveriges Radio gör av det här förhöret används innan förhöret är avslutat. Jag vill då peka på det för dig att man har rätt att få ut de banduppspelningar som görs efteråt ändå. Så det kommer ändå ut. Ja, varsågod Anders Helin.
Ja, tack. Ja, det är väl närmast onödigt att påpeka vad det är vi ska prata om här i det här målet. Det är det här biobesöket du gjorde med dina föräldrar den 28 februari 86. Lite grann hur det kom till och vad som hände sen under kvällen. Du vill berätta det själv.
Ska jag berätta?
Ja, tack.
Var ska jag börja så att säga?
Vi kan väl börja. När blev det bestämt att ni skulle gå på bio?
Jag pratade under dagen med min flickvän om att gå på bio. Mm. Och på den här filmen Bröderna Mozart. Och när jag gick då från jobbet, jag kommer inte ihåg nu när det var riktigt, men det var väl i 5-6 tiden, så hade jag bestämt mig för att köpa biljetter. Och eftersom jag jobbade på Riksförsäkringsverket på Adolfsfeldt kyrkogata, så gick jag förbi den här biografen Grand och köpte 2 biljetter till mig och min flickvän då. Men vi hade inte, jag kommer ihåg att vi inte hade bestämt definitivt att vi skulle gå. Så att jag försäkrade mig om att jag kunde lämna tillbaka biljetterna. Och det var okej om man kom en kvart innan föreställningen började.
Och till vilken föreställning köpte du biljett?
Till 9 föreställningar. Jag trodde att den började då klockan 9, men senare så fick jag reda att den började kvart över 9.
Mm. Ja, sen då?
Sen så åkte jag hem då med tunnelbana.
Mm. Du bor i?
Ja, jag bodde då på Diärsgatan. Och jag åkte då till Karlplan. Mm. Och så steg jag. Ja, så gick jag förbi Metro eller något och köpte filmjölk. Och sen så gick jag hem till mig själv då. Och sen så bestämde jag mig för att jag skulle gå ut och ta en joggingrunda på Djurgården. Och då när jag bytte om då så ringde min far. Och han frågade då vad vi skulle göra ikväll och sådär. Och då sa jag att vi förmodligen skulle gå på bio. Mm. Och ja, så pratade jag av honom och han sa att han och min mor då hade tänkt att gå på bio. Men de hade inte bestämt sig vilken film de skulle se. Och antingen så tänkte de hade funderat på 2 filmer, antingen en på som gick på Viasgatan som hette Mitt liv som hund, eller också den här Bröderna Mozart. Och vi bestämde inte definitivt om att vi skulle ses på bilen eller sånt här, utan vi sa att om vi ses så ses vi utanför. De hade inte bestämt sig. Och sen så gick jag ut på den här rådspelningen och sen så kom jag tillbaka. Jag tror jag ringde mig till och då bestämde jag definitivt att sen så gick jag ut på den här jobben och så kom jag tillbaka och sen åt filmjölk och något, och sen så åkte jag iväg till biografen.
Förlåt att jag avbryter. Pratade du med någon annan människa om att vi skulle gå på bio den här kvällen och föräldrarna eventuellt skulle följa med?
Nej, för jag visste inte. Jag hade absolut ingen aning om att de skulle med. Innan jag liksom innan jag hade det här samtalet med min far.
Mm, mm. Men efter det samtalet pratade du med någon då? Men...
ja, min flickvän då.
Förutom henne menar du?
Nej.
Ja, och sen tog du till bion.
Ja.
När kom du dit, tror du?
Jag hade ju missuppfattat tiden, så jag trodde att jag och min flickvän skulle ses 10 utanför. Då var jag 5 minuter försenad, kommer jag ihåg. Men alltså, det var ju bion då var ju 15 minuter försenad. Jag kommer ihåg att jag sprang då från Biografgatan upp till biografen.
Ja, och sen träffade ni föräldrarna där?
Ja.
Och det var inget speciellt, antar jag, som hände eller som du lade märke till?
Nej, jag träffade några kamrater där utanför som hade sett 7-föreställningen då, som kom ut. Och sen så innan filmen började så pratade vi lite utanför bion, kommer jag
ihåg. Har du märke till om någon människa i aktorer? Eller?
Ja, när vi stod och samtalade där utanför. Så, och sen skulle jag vända om så att säga, och gå in i biografen. Då kommer jag ihåg att jag liksom backar på en man som står ganska nära. Mm. Påfallande nära. Och när jag skulle be om ursäkt då, så liksom tittade han inte åt mitt håll. Jag stod och tittade på honom ett tag. Men han gjorde liksom ingen rörelse.
Och sen då? Sen går ni in och ser filmen?
Ja.
Och jag har förstått att ni sitter på olika platser, du och din flickvän.
Ja, just
det. Någon annanstans.
Ja.
Och det är väl inget speciellt som inträffar under föreställningen eller antar jag?
Nej.
Jag tror att det är. Och efter sen, när filmen är slut, kan du berätta lite grann vad ni gör då?
Ja, då går vi ut då och så ställer vi oss och pratar. Vi dras liksom mot söderut, så att säga, på Sveavägen.
Kungsgatan till mig.
Ja. Jag kommer ihåg att vi är stående ungefär utanför den här bokhandeln Bokcirkeln.
Och ni, det är ni fyra då?
Ja, precis. Jag kommer ihåg att min far då vänder sig om för att titta efter någon namn på en skådespelerska i en filmtidning som jag hade tagit inne på biografen. Och då släcktes ljuset i den här Bokcirkeln. Så vi stod där.
Kommer du ihåg vad ni pratade om?
Ja, filmen.
Och förutom det?
Va?
Och förutom det?
Hur de skulle ta sig hem.
Oh.
Och om vi skulle dricka te hos dem eller något. Som jag föreslog dem.
Men det blev inte så till mig.
Nej. Och.
Utan ni skiljs åt här sedan.
Ja.
Hur lång stund kan ni ha stått, tror du, här? Och pratat.
5-10 minuter.
Ja. Det är svårt det där med tiden, jag vet inte.
Ja.
Lade du märke till någonting då speciellt när ni står där utanför?
Nej, det gjorde jag inte. Vi pratade och så. Ja. Nej, ingenting.
Det var ingen som iakttog er eller stod och lyssnade? Eller?
Nej, inte vad jag kunde se.
Nej. Ja. Sen då?
Ja, sen så skiljs vi åt då. Vi går mot min flickvänns bostad då på, som ligger vid, som låg vid Valhallsplan. Och så vi går norrut då mot på Sveavägen. Och då ser jag när vi går då norrut, så ser vi att såg jag att det är väldigt tomt liksom, utanför biografen. Men vid den här möbelaffär som låg bredvid den här Bokcirkeln, så ser jag en man som står och tittar in i det här mörka skyltfönstret.
Kan du beskriva honom? Klädsel, längd,
ja,
kroppsstorlek och sådana här saker.
Ja, just det. Jag tror att min flickvän på vägen till, när hon gick mot till biografen, så såg hon en blottare. Och som hon sa då till mig. Och sen sa jag att jag aldrig hade sett en blottare någonsin. Och då så sa hon att det var för att jag var så ouppmärksam på omgivningen. Och jag kommer ihåg att jag tänkte på det, att jag skulle vara mer uppmärksam, så att säga. Så att jag lägger märke till den där personen och liksom iakttar honom. Och när vi är i jämnhöjd med, och jag så ser att han vänder sig mot mina föräldrar och iakttar dem med fast blick, så att säga. Och då tänkte jag att det var en nattvandrare eller sånt där. Och jag kommer ihåg att han hade någon blå sån här jacka, inte täckjacka direkt, men en sån här med nylonjacka som var halvlång, så att säga. Och sen så Jag liksom associerar den här personen till en annan som jag först tycker att det var. Men som bara ett ögonblick, men så ser jag att den inte alls är särskilt lik.
Förlåt, jag hörde inte det sista.
Att han inte alls var särskilt lik den här personen som jag först associerade till. Så ja. Och som sagt, han hade en sån här jacka på sig och så han fyrkantigt ansikte och smala läppar, sammanbiten mun. Mm. Sen så trodde jag att han hade glasögon, stålbogade glasögon. Mm. Men det är möjligt att det är associerat till den här personen. Det är möjligt att han har såna här stålbogade glasögon. Det är möjligt att jag har blandat ihop det på något sätt.
Mm, mm. Kan ha haft glasögon och han kanske inte hade glasögon. Ja.
Ja. Sen tror jag att han hade keps med sig. Och något hopsjunken hållning, så att säga. Mm. Och så att han tittade väldigt. Han hade fast blick, så att säga. Mm. Mina föräldrar.
Tittade han dig i ögonen också nu?
Nej, det var det han inte gjorde. Nej. Han, jag iakttog ju honom, men han, jag såg att han tittade mot mina föräldrar.
Mm. Du har sett hans ögon då tydligen.
Jag uppfattar inte också när man
står. Du har sett hans ögon då tydligen.
Inte direkt in i ögonen, utan liksom.
Jaha,
vi fick aldrig ögonkontakt, så att säga.
Men, du menar att han tittade
mot
fast och intensivt mot dina föräldrar. Det är så jag ska tolka det. Jaha, och det här ser du medan ni går efter trottoaren?
Ja, just det. Mm.
Ja, och sedan då? Vad gör den här mannen mera? Står han kvar där eller?
Ja, jag tror att han, det enda rörelse jag ser är att han liksom vrider kroppen mot mina föräldrar. Typ. Mm.
Ser du honom gå någon gång?
Nej.
Det gör du. Han står utanför fönstret, stilla, vänd mot riktning Sveavägen söderut.
Han vänder, alltså när jag är jämnhöjd eller lite innan, så vrider han liksom kroppen in. Eller lite innan jag är jämnhöjd med honom, så vrider han kroppen in på mina föräldrar. Mm. Och tittar mot dem.
Är det sista iakttagelsen du gör av den här mannen?
Ja.
Jag tror du har sagt tidigare att du får det intrycket att han följde efter dina föräldrar, kan det stämma? Har du det intrycket idag också?
Möjligen. Att han, definitivt att han vände sig och tittade mot dem. Mm. Och möjligen att han tog ett steg mot dem. Men jag kan inte.
Men mera kan du inte säga det?
Nej.
Det står han på ett sådant avstånd från er så att han kan ha hört vad ni pratar om, tror du?
Jag vet inte faktiskt. Jag, ingen... jag tror, jag upplevde inte så när jag stod och pratade med mina föräldrar. Mm.
Det var ingen känsla av att det är någon som tror tjuvlyssnar på det i alla fall.
Nej.
Ja.
Ögonblick, skrev vita band. Fortsatt vittnesförhören mot en Palme. Åklagaren frågar.
Och sen så går ni hem till er.
Ja. Ja, till min flickvän.
Ja, ni gick hem till min flickvän, ja. Och när får du reda på vad som har hänt sen?
Vi sätter på te, kommer jag ihåg. Och så ringer min mor plötsligt. Och är väldigt chockad och säger att de har blivit beskjutna. Mm. Och då störtar vi ut på gatan och så får vi ta en taxi. Och åker till Västerlånggatan. Och sen så ser vi att de inte är där. Då åker vi till Sabbatsbergs sjukhus.
Och då får ni...
Ja, vi får skjuts av poliser som står utanför porten.
Mm. Och då får vi kontakt med din mor sen då på Sabbatsberg.
Ja.
Och sen är det tydligen så att du hörs utav polisen här fram på morgonkulan, är det inte så?
Ja, vi var ju där på sjukhuset väldigt länge. Jag tänkte inte uttaget på kvällen eller sånt där. Jag var chockad. Och sen så åker vi hem till min mor på Västerlånggatan.
Mm.
Och så plötsligt någon gång på natten när jag sov inte direkt men låg och vilade i alla fall. Och plötsligt så liksom kom jag på att jag har sett den här, gjort de här iakttagelserna som jag berättade om.
Mm.
Det är som en, liksom en inre bild som kom fram.
Ja, och sen då?
Sen så då rusade jag ner då först till min bror och meddelade om att jag kommit på det där. Och sen så rusade jag ner till några poliser då, som står utanför våran port. Och de ringer efter några andra poliser som kommer hämta mig.
Och sen kommer du hit upp till kriminalen då? Inte?
Ja, just det. Mm. Jag kör upp till kriminalen.
Mm.
Och där så berättade jag mina iakttagelser. Och ger det här signalementet som jag gett här.
Den här mannen du hade sett, ja.
Ja, just det.
Mm.
Och sen... han ställer egentligen inga frågor, polisen. Men sen när jag är färdig med det så tar han fram... Sen frågar jag om de har haft... Utgick på något sätt ifrån att de hade gripit mördaren. Men sen när jag är klar med det där, då tar han fram några bilder. På en ganska tjock man med skägg. Som inte stämmer överens med det signalement jag gav. Och då frågar han då om det är den här mannen. Och då så påpekar jag att det skiljer sig ganska väsentligt. Och han var inte alls så tjock som jag mindes. Sen ansiktsformen och munnen stämde inte heller. Den här mannen har ganska stora läppar så att säga.
Mm.
Dessutom hade han skäl. Och då så säger polisen att ja, men det kan ju, man kan ju, det här kan ju förändras. Det här är taget väldigt länge sedan och så där. Ansiktet förändras över år och så här. Taget 10 år innan.
Mm.
Så, och han var smalare vid tillfället påstår han. Nu alltså. Och, så han har inget skägg och sådär. Läpparna kunde man ju bita ihop och så vidare. Jag kommer ihåg att han gjorde en massa grimaser. Ja, då sa jag att det var möjligt att vara.
Förlåt, du sa?
Att det var möjligt att vara.
Var möjligt att vara. Mm.
Med de tilläggen.
Fick du det intrycket att den här mannen vars fotografi du nu får se...
Ja.
Att han var misstänkt för brott, tyckte du?
Ja. Jag tror att han sa att de hade gripit honom.
Sa polisen det till dig?
Ja.
Att det här, den här mannen har vi gripit.
Ja.
Vad sa åklagaren? Den här mannen har...
Har vi gripit? Ja. Men i vart fall så fick du det intrycket att det här var en person som polisen misstänkte. Och så.
Ja, just det. Ja. Sen så tror jag att... Sen när jag sa det där, att jag inte tyckte jag kände igen honom allt det där... Jag tror att vi avslutades med att vi skulle återkomma med det här. Mm. Ta upp det någon annan gång och få fram bättre sjukarkiv. Mm.
Har du efter den här natten eller morgon varit med om några konfrontationer?
Ja.
Hur många?
Jag kommer ihåg att redan dagen efter då när jag skulle, jag tror att det var dagen efter, så visade sig jag fotografier på en man som jag tyckte jag kunde utesluta med, som hade väldigt kraftigt skägg och var ganska liten. Och sen så senare på kvällen när vi skulle hämta min yngre bror på Arlanda, då fick jag se fotografier på tre stycken jugoslaver, tror jag.
Var det samma polisman som visade de fotografierna också?
Nej, det var det inte. Men de hade kommit då från, det var någon, ja, det var de här livvakterna som visade fotografierna. Och det var en av dem, kom jag ihåg, som jag inte kunde utesluta, tyckte jag. Mm. De hade likheter och så.
Ja, har det varit flera så, konfrontationer med det?
Ja, sen så kallades till att se såna här, den här så kallade 33-åringen då.
Mm,
så kallades jag till såna här konfrontationer på polishuset. Mm. Då, först så en gång med den här 33-åringen. Och då kunde jag inte peka ut någon. Och sen så någon vecka efter det så en konfrontation med en som de kallade Skuggan då, som skulle ha var kompis med den här 33-åringen. Mm. Och jag kunde inte peka ut någon då heller.
Sen, har det varit några fler konfrontationer?
Ja. Sen så hade vi fotokonfrontation med, det var väl ganska långt senare egentligen. Det var väl ungefär ett år sedan, tror jag. Nej, det var nog länge sedan. Ett och ett halvt år sedan kanske. Då var den här Solveig Riberdahl då, som hade plockat ihop några pärmar då på olika personer. Och då kom jag ihåg att jag plockade ut en som jag tyckte var ganska lik då. Sen så alltså när jag sett bilder i tidningen och sådär.
Vad är det för bilder?
Jag kommer ihåg att i april något sånt där, 86, då hittade jag en bild i en italiensk tidning som jag bara hade en slump. Där jag såg en person då som jag tyckte var mycket lik. Och det var någon typ av italiensk gangster då. Så, och det kommer jag ihåg att jag använde till polisen. Mm. Sen sen så har jag sett någon, det var någon bild på en kurd, tror jag. Som jag också som jag tyckte hade då de här dragen som jag tyckte mig komma ihåg då. Som jag också ringde upp till polisen.
Det var en bild du såg i en tidning alltså?
Ja. Mm. Det var väl ungefär ett år sedan, tror jag.
Ja.
Och då ja, jag gav jag det till polisen då, att jag tyckte att han var den här.
Mm. Ja. Har det varit någon mer konfrontation hos polisen? Ja.
Inte vad jag kan komma ihåg. En journalist förresten tog kontakt med mig och visade mig tre bilder.
Jaså? Förlåt, jag hörde inte. Visade?
Tre bilder.
Tre bilder.
När var det, minns du?
Kan vara... två år sedan. Ett år efter. Liksom.
Ja.
De hängde ihop med det här så kallade polisspåret. Men jag sa inte någonting. Jag fick bara bilderna av polisen. Jag sa ingenting om det.
Mm. Sen var du väl här den 14 december förra året också?
Ja, just det.
Kommer du ihåg om du kände igen någon då? Den grupp du fick se då?
Ja. Jag pekade ut då en person. Nummer 7 då. Med, att jag var osäker.
Mm. Vi har ett fotografi här över den gruppen. Det finns lokalet 3:1.
Vad sa åklagaren? Sidan
24.
Sidaga 114, sid 24.
Som vi får titta på nu. Det var den gruppen vi hade den 14 december.
Ja.
Och det var nummer 7 tycker vi som du fastnade med.
Ja.
Tycker du att det är lik den personen som du minns på?
Ja.
Möbelaffären den här kvällen.
Ja.
Vad är det hos honom som du tycker du känner igen?
Jag kommer ihåg att jag började titta på liksom på hållningen på något sätt på hela gruppen. Och då kommer jag ihåg att jag fastnade för 1:an och 7:an. De hade ungefär samma hållning.
Det är någonting som du minns på uppståndningen.
Ja. Och sen är det, och sen är det här fyrkantig ansiktsform då. Och tunna läppar i munnen på något sätt. Och sen ja, blicken på något sätt också, en fast blick.
Om jag minns rätt från det där tillfället så är det i och för sig riktigt vid fastnade på nummer 7, det minns jag. Men du är inte sådär vansinnigt säker på det?
Nej,
det
är inte.
Men av den här personen, de 12 personerna i den här gruppen som du fick se, tycker du att nummer 7 är den som mest liknar och annat?
Ja, det tycker jag. Man kan ju säga, man kan ju dela in, om man visar sig, man har sett en person va, och sen så visas man då bilder eller en sån här konfrontationsgrupp då.
Mm.
I praktiken så tittar man ju på var och en av de här man ser dem. Man jämför den här bilden man har från mötet då.
Mm.
Den så personen ser ut. Då tycker jag man kan säga man kan vara säker på så här, så här, fyra nivåer. Va? Antingen säger jag att det är han. Jag är säker. Eller också kan man säga att det är han fast jag är osäker. Eller också kan man säga att det går inte att utesluta det är den här personen. Eller också kan man säga negativt identifiera honom att det var inte han.
Vad vill du lägga på vilken nivå?
På den andra nivån. Att jag pekar ut honom fast jag är mycket osäker. Men sen, ja, sen kan jag tillägga att de här ljusa skorna också.
Ja, har de haft en inverkan på?
Ja, jag kommer ihåg att det fanns någon historia om någon person som bodde på ett hotell på hon var Klara Kyrkogatan som gick i Aftonbladet och precis efter mordet. Och den här personen skulle ha, han var tysktalande tror jag, och han försvann och lämnade sina grejer precis efter mordet. Därför var han då misstänkt. Och jag kommer ihåg att Aftonbladet intervjuade den här receptionstjejen, och hon hade sagt att han hade kommit upp med ett par nyinköpta ljusa skor och visat henne. Och jag kommer ihåg att jag, när jag läste det där, så blev jag väldigt, så tyckte jag mig erinra då att den här personen jag hade sett på Sveavägen hade ljusa skor. Och jag tror att jag sa det i alla fall till min bror, för att han kommer ihåg att jag hade sagt det. Och jag tror även att jag ringde till polisen och sa att jag tyckte det stämde med ljusa skor. Men jag vet inte om det är någonting som jag la till då när jag läste det här, om det är så att säga genuint upplevt. Alltså.
Men för att sammanfatta den här gruppen och den här konfrontationen, du har fäste vid nummer 7, men du är inte alls säker om det är honom du såg. Är det riktigt?
Ja, just det.
Du har en titt på mannen som sitter vid det bordet.
Ja.
Nummer 2 på vänster.
Ja.
Tycker du att du har någon anledning att ändra på den här bedömningen? Det är nummer 7 nu.
Ja. Nej, jag har ingen anledning.
Du tycker att han påminner om mannen på Sveavägen, men du är osäker på det.
Ja.
Nej.
Här är en kvart Liljeros.
Tack. Jag tror jag måste visa det här fotot. Nio.
Är det samma
foto? Det är alltså samma foto, sidan 24 där i 3:1. Jag vill fråga dig, vad tycker du rent allmänt om den här uppsättningen utav figuran?
Hur då menar du?
Ja, jag menar, tycker du att det är någon eller några personer som skiljer sig från övriga figuranter?
Jag tycker inte man, när vi gjorde den här konfrontationen, då tittade jag ju liksom inte så mycket på hela gruppen, utom i början. Precis.
I början tittade du, för då fick
ja, jag sa det där med hållningen och där. Och. Men sen så tyckte jag att man liksom tittade på var och en för sig och gjorde en enskild bedömning. Mm.
Tycker du att nummer 7 här skiljer sig från de andra figuranterna?
Ja, jag tyckte ju det då.
Ja, just det. Men rent allmänt, alltså, om man bortser från att du tycker att du kanske känner igen vederbörande, så vill jag fråga om han så att säga skiljer sig rent allmänt från de övriga.
Du menar att man skulle se att de var alkoholiserade?
Ja, åt det hållet.
Ja, det är... Jag känner igen nummer 5 där. Det känner jag igen som polis. Va?
Mm.
Han skjutsade upp mig till det här konfrontationsförhöret med den så kallade skuggan.
Kommer du ihåg nu? Du säger att det var väl någon eller några andra personer som företrädde en viss likhet. Som du stannade till för. Va?
Ja.
Kan du idag komma ihåg vilka eller vilka det var?
Det var nummer 1. Och nummer 7.
Nummer 3 har också uttalat om i den här konfrontationen.
Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag för mig att konfrontationsledaren ville styra in mig på nummer 3. Tror jag så. Han försökte stanna mig på nummer 3.
Jag måste nog återgå och fråga här. Ja, du talade om nummer 3 alldeles nyss här. I den här konfrontationen så står det antecknat så här, det är längst ner på sidan 28. Femte raden nerifrån. Nu är det nummer 3, säger konfrontationsledaren, så svarar du, ja det är svårt, jag kan inte. Jag tycker inte han är helt dum heller. Så sa du.
Ja.
Det...
Jag tror att jag gick förbi.
Ja, det framgår inte här, men i varje fall trean företräder tydligen vissa likheter. Du tyckte han kunde placeras in bland de som du möjligen skulle kunna känna igen. Och lika så ettan tydligen.
Ja. Jag för mig att jag tog ut ettan och sjuan på slutet. Skulle jag inte det?
Jo, just det. Och du var också inne på trean.
Ja.
Men den här iakttagelsen som du har berättat om här vid bokhandeln om möbelaffären, du ser en man. Hur lång tid ungefär såg du den här personen?
Ja, det var ju väldigt kort tid. Det var bara några sekunder, eller någon sekund kanske.
Ja, bara en sekund sa du här.
Ja, så det är helt
mitt på sidan 28, det är så. Ja. Svårt alltså, tycker jag. Jag såg ju personen bara en sekund. Det är 3 år sedan. Det var alltså en mycket hastig betraktelse som är inne.
Ja.
Då måste jag ju fråga om du verkligen har möjlighet att beskriva man närmare när det nu var så kort tid som så.
Jag tror att jag liksom hängde upp mitt minne på associationer då. Att jag associerar den här mannen till en annan då som jag kände. Jag såg att han inte var särskilt lik. Och sen så associerar jag till en tavla.
Associerar till en
tavla.
Jaha.
Så en tavla.
Tavla. Ja. Kan du berätta något om det?
Ja, det är en tavla som heter Nattvandrare. Associerar till.
Jaha. Och det här med huvudbonad, vad säger de om det? Hade personen någon huvudbonad?
Ja, jag vill minst.
Kan du beskriva den?
Ja, det var en keps.
Jaha, kan du säga något mer?
Nej.
Ja, det står överst på sidan 8 här i samma protokoll. Han var också fjärde raden uppe, för han var också iklädd en keps med knäppet i skärmen.
Ja.
Kan du notera detta på så kort tid?
Jag tyckte det. Ja, man har ju en, så att säga, man får en någon sorts inre bild vad man kommer ihåg någonting. Och sen är det svårt att skilja ut vad man lägger till efteråt och vad som är genuint, så att säga.
Kan du idag komma ihåg vilken färg det var på den här mössan eller kepsen?
Nej.
Mörk?
Ja, mörk.
Inte gul?
Nej, inte gul.
Du var med vid det första förhöret som hölls med din mamma, bortsett från en samtal på sjukhuset. Det var den 1 mars 1986, dagen efter, alltså på eftermiddagen, så fördes det ett samtal med din mamma i bostaden, och då var du närvarande, stod det antecknat. Kommer du ihåg detta?
Ja, jag kommer ihåg att jag var i alla fall närvarande under vissa delar.
Du vet, det har du och din mor pratat om hur den här mannen såg ut som ni skulle ha sett här i olika skeden?
Ja. Jag har försökt att undvika det samtalsämnet hela tiden.
Men har det förekommit så att säga att jag gjort jämförelser?
Ja, det har det.
Det har det skett.
Första gången så var det vid när de, jag tror att min första reaktion var att det var en person som var längre än jag själv. Och min mor hade, som jag hade sett, och min mor sa att det var en som var kortare än jag själv. Och jag, möjligen är det upphovet till att den här teorin om skuggan och gärningsman som har början då. Så att vi trodde första veckan så att säga, så trodde vi att vi hade sett olika personer.
Mm.
Tror jag. Men sen så publicerade de den här bilden på den så kallade, ja, den här fantombilden.
Ja.
Och då kom jag ihåg att vi båda tyckte att den var väldigt lik.
Det tyckte vi.
Ja. Fast vi sa båda att vi tyckte att personen hade tjockare ansikte, bredare ansikte än den här skuggan. Eller den här fantombilden.
Mm. Det här med glasögon, jag...
Ja, sen ska jag tillägga det. Jag gjorde också en sån här fantombild på polisen. Det glömde jag att säga. Förut.
Hade du, sa du?
Jag gjorde en sån här
fantombild. Ja, du gjorde en sån. Mm. Ja, du talade förut om ljusa skor och det ser man ju på den här konfrontationsbilden.
Ja.
En person hade ljusa skor. Och hur var det?
Men, vänta, jag kan tillägga där. Du frågade om vi hade jämfört våra bilder, så att säga, våra signalement.
Ja.
Jag kommer ihåg ett annat tillfälle också. Och det var en... Jag hade fått tag i några... tidningsartiklar om någon som hade planerat ett mord på sin far, en som hette en amerikan, den här Michael Townley heter han. Och då kom jag ihåg att min mor då ville komma till min lägenhet för att se de här bilderna. Jag tyckte han påminde om mina iakttagelser då, och då kommer jag ihåg att de kom till mig där. Den här personen hade genomgått så här witness protection och så här. De hade bytt utseende på dem. Så att det var ju väldigt, dels var det väldigt dåligt fotografi och dels hade de alltså bytt utseende på dem. Och då kommer jag ihåg att hon beskrev vad hon tyckte om, jag tror att om pannan och näsan och munnen och sånt där. Bara allmänt, och jag tror inte jag sa så mycket egentligen.
Men ni har diskuterat, ja, du och din mamma utseende,
ja, men då ringde jag till polisen direkt och så kom de och tog upp det.
Mm.
Var mer själv, tror jag.
Jag återgår till det här med ljusa skor. Var det någonting som du reflekterade över vid den här konfrontationen den 14 december?
Ja, det var det.
Du såg det?
Jag kan säga att jag trodde ju, när jag blev kallad till den här konfrontationen, så trodde jag så att säga inte på att det var den där personen. Jag trodde att det skulle liksom bli, jag trodde inte det var han helt enkelt. Och
vad grundade du det på?
Jag vet inte. Det var bara en allmän, jag vet inte varför. Men sen när jag såg, jag blev faktiskt chockad när jag såg konfrontationsgruppen då. Och efter ett tag så såg jag att han hade vita skor också, såna här ljusa skor som jag då tyckte mig minnas då att han hade.
Var det det du blev chockad av?
Nej, det var det inte. Det upptäckte jag först på ett ganska sent stadie. Men jag tyckte det var ytterligare en faktor som stämde.
Men har du någon minnesbild av att den mannen som du såg där vid möbelaffären hade ljusa skor?
Ja, det var som jag förklarade då förut. Att när jag läste den här Aftonbladets historien så tyckte jag mig minnas det. Men jag kan inte med säkerhet säga om det var så.
Du kan inte säkert säga.
Nej. Det är möjligt att jag har lagt till det så att säga.
Den här dagen när du blir kallad då att komma, där du hade förvarnat tydligen, den 14 december, vad föregick? Fick du några informationer om att det skulle komma att hända? Och
ja.
Varför det satt en person gripen?
Ja. Jag tror att det var dagen innan så ringde Jörgen Almblad till mig och sa att de planerade att ta in en man för konfrontation, för vittneskonfrontation och sådär. Och ville höra vad jag skulle vara dagen efter. Och så ringde han på morgonen klockan, jag kommer inte ihåg, var på förmiddagen i alla fall, och sa att jag skulle hålla mig inne då under eftermiddagen, skulle de ringa mig när det var, och sa att de hade gripit den här personen.
Fick du någon uppgift om vad det var för sorts människa som var gripen eller skulle gripas?
Ja.
Vad var det då?
Det var min bror ringde mellan de här två samtalen mellan från Jörgen Almblad då. Och han sa att han hade hört på, jag kommer inte ihåg om han hade ringt till TT eller om han hade hört på radio, att de hade gripit en person som var i 40-årsåldern och bodde i Sollentuna och hade alkoholproblem.
Alkoholproblem.
Mm.
Läste du själv i tidningarna Aftonbladet Expressen innan du infann dig på den här konfrontationen? Du var ju där vid 2-3 tiden någonting.
Jag kommer ihåg att jag såg rubrikerna bara på löpsedlar när jag åkte i bilen till konfrontationen i polisbilen. Men jag skaffade aldrig ner den själv.
Nej. Ja, för att återgå till det här allra första samtalet med dig här. Det var ju på morgonen då, 1 mars.
Ja.
Du fick följa med upp till polisen. Det var någon kriminalinspektör som pratade med dig och du fick se några foton, berättade du, va?
Ja.
Och det slutade med att du sa det, att det är möjligt att det är den här personen.
Ja. Om jag återgår till de här nivåerna då, man.
Så
jag tyckte jag inte kunde utesluta någon med de alla de där tilläggen som här.
Om du tänkte in i att personen var smalare och yngre och så vidare.
Ja, just det.
Jag ska visa dig det här fotot jag har fått. Jag ska visa rätt.
Vad är det för foto?
Ja, det här har jag fått genom polisen.
Finns det i akten?
Det finns inte i akten. Så vet jag vet.
Ja, just det.
Var det det foto som vi fick se?
Ja.
Och då försöker du tänka dig att vedman är yngre och smalare och så vidare.
Ja, just det. Och munnen tycker jag är väldigt, han har ju väldigt tjocka läppar när man kommer ihåg att jag sa. Men då påpekar den här kriminalinspektören då att det där kunde ju förändras, att man kunde bita ihop och förställa munnen på olika sätt.
Men slutet på visan var tydligen att du sa att det var möjligt att det var den personen som du hade sett.
Ja. Jag tror att han skulle återkomma senare också.
Ska vi behöver inte se det om det ska ringes?
Ja, jag vill lyssna.
Åklagarna har det här.
Ja, vi har väl sett det nog.
Ja, jag kanske i anslutning till detta får läsa upp på sidan 8. Det är 6-7 rader nerifrån. Alltså det är 3:1. För Mårten framvisas ett stycke foto på en person som man som kan tänka sig ha med mordet att göra. Mårten reagerar direkt och säger att fotot mycket väl kan vara identiskt med den som han såg på Sveavägen. Då står det antecknat där.
Ja.
Är det rätt eller är det onyanserat?
Jag tycker att det är det där med att jag reagerade direkt. Det är fel.
Ja.
Jag kommer ihåg att han hade långa utläggningar om hur ansiktet kan förändras och allt möjligt.
Mm. Jo, beträffande den 14 december, det var ju då som du fick titta på den här videofilmen.
Nej, direkt konfrontation.
Direkt, ja just det, direkt. Förlåt mig, direkt konfrontation. Var det något samtal mellan dig och din mamma den här aktuella dagen?
Nej, först på kvällen. Den 14.
Visste du inte om att hon skulle förevisas den här videofilmen senare på framåt kvällskröken?
Ja.
Förekom det något prat mellan dig och henne?
Nej.
Under eftermiddagen?
Nej.
Tror du inte?
Det är Anders Selin.
Ja, vi pratade om det här första förhöret med advokat Liljeros det här på morgonen den 1 mars. Och där så enligt noteringar på sidan 8 som kanske redan är uppslagen så står det så här att Mårten beskriver mannen som var 40 år gammal, cirka 180 cm lång, kraftigt byggd. Tycker du att det stämmer med det minnesbild idag också?
Ja. Men han har utelämnat den här det jag sa om ansiktsformen.
Jaha, så det har inte kommit med då?
Nej, men det kommer jag ihåg att jag...
Minns du vad du sa om ansiktsformen?
Ja, fyrkantigt
ansikt. Fyrkantigt.
Och smala läppar.
Och smala läppar, ja.
Smala bit.
Jag är säker på att det sa du redan den första dagen. Sedan vill jag fråga dig så här. Det står antecknat lite längre ner på samma sida. 2, 4, 6, 8, rad 9. Mårten är helt säker på att mannen följde efter hans föräldrar men tänkte då inte närmare på detta skeende, står det. Idag sa du att du kan inte uttala om det.
Jag är säker på att han fixerade mina föräldrar med blicken.
Ja.
Och... möjligen följde han efter.
Möjligen. Man läser det här så får man det intrycket att du verkade då övertygad om att mannen följde efter föräldrarna. Men det kan ju vara fel antecknat det också.
Ja. Det är möjligt att jag sa det. Jag vet inte.
Du har ingen minnesbild av det. Vad du sa det en gång. Det var lite upprörda. Förhållanden kanske också så svårt att minnas. Kan du ha sagt så här, tror jag.
Jag läste det här förhörsprotokollen och det var ju ett mycket omfattande förhör.
Oh.
Och rekonstruktion och sånt där.
Oh. Ja, det här är bara...
Då tror jag att jag sa att han vred kroppen och tittade emot mina föräldrar.
Sen vill jag också knyta an till...
Jag tror att jag kollade på det där skyddfönstret en gång. Om man står och tittar in i möbelaffären, i den här mörka möbelaffären, då ser man det reflekteras i skyddfönstret istället vi stod på. Möjligt att han i första skedet stod och tittade på vår spegelbild så att säga.
Mm. Men det var mörkt i fönstret den gången han stod och tittade där.
Alltså det var en annan affär, det var mörkt hela tiden. Mm. Än den här bokcirkeln.
Mm. Men skyltfönstret var inte upplyst så att...
Nej.
Sen skulle jag verkligen knyta an till vad advokat Liljeros var inne på. Det var den här konfrontationsgruppen du fick sitta på den 14 december. Och ni pratade om att nummer 7 där på något sätt skilde sig från de andra. Jag fick inte riktigt klart för mig vad du svarade på det. Gör de det?
Nej.
Att han var ljusare skor, det har vi ju sett. Jag har förklarat redan.
Så, det här med, om man ser en man är alkoholiserad, ja, den man jag såg på Sveavägen, han, jag reagerade inte över att han såg alkoholiserad ut.
Du sa att du fick en chock när du fick se den här gruppen.
Ja, tycker jag.
Vad var det som gav dig chocken?
Att han var så lik min minnesbild.
Det fanns en person i gruppen som var lik din minnesbild.
Ja.
Var det du blev chockad av?
Ja.
Sen hittade jag en liten replik här i det bandinspelade förhöret med det på sidan 27. Något nedanför mitten så stod det antecknat att ni kommer in på nummer 10 som du då får kommentera, och du säger att jag tycker inte det, jag tycker han har för, och sen så är det ytterligare några repliker. Och sen nummer 11, det kommenterar du så här. Möjligen förresten, ja, det är ju det att de är lika allihopa. Jag menar, de har det där fyrkantiga och sådär. Jag känner inte igen nummer 10. Tyckte du att de var lika allihopa?
Jag kommer ihåg vid första anblicken tyckte jag nog det.
Mm.
Men sen är det som jag säger, man...
Jag tittar på detaljer sen kanske.
Sen är det ju inte, man tittar ju inte på hela gruppen sen. Mm. Utan man, sen går man ju... Vetar man av en och en, titta på. Så att den är...
Det första intrycket är att de är lika, och sen så ser du plötsligt att du tycker att du känner igen en person i gruppen. Är det så?
Ja, första intrycket är att de är lika, men sen så börjar man ju titta på var och en av de här 12 personer. Men jag kommer ihåg att jag att de efter nummer 7 var... gick ganska snabbt igenom dem. Och det är möjligt att jag reagerar. Jag tror att jag reagerar för att en såg ut som en typisk kontorsanställd. Jag tror att det var nummer 9.
Ja, tack.
Ja, Mårten, jag återkommer här. Det var ju så att du sa förut när det gäller nummer 7 att du är mycket osäker.
Ja.
Är det en ståndpunkt som du står fast?
Ja.
Det. Och utav dem du såg så tyckte du tydligen att nummer 7 så att säga var bäst. Du sa ju faktiskt så.
Ja.
Vid den här konfrontationen.
Ja.
Men något utpekande, det sker inte när det gäller Christer Pettersson som sitter över mig.
Nej, jag är inte säker.
Ja, du sa mycket osäker.
Ja, just det.
Det är det.
Ja, du var ju med vid konfrontationen. Mm.
Ja, tack.
Och förhöret avslutat.